Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Svenska Snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se/aktivera. nyt.se/aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig, då ska du klicka in på sverigesingenjörer.se. Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges Ingenjörer.
Då var det den här mikrobiologen som var chef på labbet, vattenreningslaboratoriet. Han var uppvuxen i Etiopien och hade stor erfarenhet av livet, att leva utan tillgång till rent vatten. Så han sa att det här Petra får du inte släppa. Och med liksom hans ord så gick jag ju hem och tänkte att nej, men man kanske inte får släppa det här.
Hej, jag heter Linda Norstedt och är reporter på tidningen Ny Teknik. Jag har träffat innovatören Petra Wadström som har uppfunnit vattenrenaren Solvatten. Det är en 10 liters dunk som renar vatten bara med hjälp av solenergi. Idag används vattenrenaren i över 20 länder runt om i världen och bidrar där till förbättrad hälsa, minskad bränsleanvändning och frigör mer tid för framförallt kvinnor. I det här poddavsnittet berättar Petra Wadström hur hon fick vattenrenaren att fungera och vad det var som ledde till att det var just hon som kom på den. Petra Wadström, idag sitter vi i era ljusa kontorslokaler i centrala Stockholm. Tack för att jag fick komma hit idag.
Du är så välkommen.
Det ska bli spännande att höra om din resa och hur du kom på den här uppfinningen. Men först tänkte jag fråga, hur många är det idag som har tillgång till rent vatten tack vare dig?
Ja, det är väl över en 500 000 människor. Som närmare 600 000 människor i många olika länder som använder solvatten.
Det är otroligt bra.
Ja, från en idé till den verkligheten som vi har nått idag. Det är stort, men det är tyvärr behovet ännu större.
Men du, om jag ställer frågan så här då. Varför blev det just du som löste det här problemet och uppfann solvattenrenaren?
Ja, jag tror att det är ju många, jag tror alla har möjlighet att hitta lösningar på problem. Men sen måste man ju faktiskt ha viss
envishet. Man måste vara övertygad om att man kanske kan göra någonting. Så därför så tror jag att jag tog på mig det här. Det är ju helt själv på taget att ha gått vidare med min idé Solvatten där. Så att, jag kan bara säga att det behövs både nyfikenhet och envishet och tro på att man kan komma med en lösning.
Och berätta hur du kom på idén.
Ja, egentligen är det ju inte att man har liksom en glödlampa som tänds och så här, wow, nu kom idén färdig, utan den växer ju. Och när man ser problem som jag gjorde då, jag såg ju först problemet med att man hade så mycket sol i Australien, vi bodde där under ett år, och att man inte använde solenergin mer. Det här var på 96-97, så det var ju väldigt länge sedan. Men det var en viss frustration, och det tror jag det triggar mig ibland, när man liksom ser, men hur kan man använda solenergin mer? Kanske inte bara som elektricitet, men det var en del av starten för Solvatten.
Hur kom det sig att du var i Australien då?
Ja, det var inte mitt fel, det var min man som fick ett stipendium, forskningsanslag. Och då kom vi hela familjen, alla fyra barn och jag fick också följa med. Så där var vi ett år. Där jobbade jag mest med bild, grafik. Jag jobbade med aboriginska kvinnor och lärde ut grafik. Hur man kan kanske försörja sig på att reproducera sin konst och göra fler bilder. Så det var ett intressant år för mig också.
Men hur kopplade du ihop tillgången på solenergi till behovet att rena smutsigt vatten?
Ja, det var väl i steg då. Så att jag var också en resa i Indonesien. Och där träffade jag en grupp kvinnor som... Jag liksom kunde bara sätta mig in i deras situation. För jag såg hur mycket problem de hade med... Det var på grund av orent vatten. Deras barn var sjuka. De levde liksom i en misär som jag kände. Men vad är det som gör att man inte gör någonting? Och vad kan jag göra? Det var väl där det startade. För jag tror att just det här inlevelseförmåga, den har jag lätt för att sätta mig in i en annan människas liv och försöka förstå, inte bara ha empati och tycka synd om, utan också, jag är mamma till fyra barn och jag kände de här mammorna, vem gör någonting för henne eller för dem, och kan man liksom skapa någon sorts redskap som gör att de inte är så beroende av hjälp och någon annan kommer och hjälper, utan att man kan en sorts självständighet också. Så att det var väl det som gjorde att jag hem och bygga prototyper i garaget.
Ja, jag förstår. Men den resan till Indonesien, det var alltså före Australien, eller?
Nej, det var faktiskt efter. Så det kombinerar det här med stark sol och att man kan använda energin mer. Och att vattensituationen och att det var orättvist. Så de där delarna gjorde att jag kände att... Undrar jag också, liksom, vem gör någonting för människor som lever på det här viset? Så vad kan jag göra?
Men när du beskriver det så låter det ju ganska enkelt. Ja, så ställde jag mig i garaget och började experimentera. Men det måste ju ha varit ett ganska stort steg att faktiskt börja testa.
Ja, det var det ju. För att jag har en bakgrund som forskningsassistent och inriktning på biokemi och molekylärbiologi. Och jobbade under 6 år i Basel på forskningsinstitut där på universitetet. Och då var det just tidig DNA-forskning. Och att just mutationer av DNA, och det var oerhört intressant forskning och vara med i det tänket att... Liksom att tidig forskning kring ett så stort intressant ämne. Samtidigt gick jag på konstskola på kvällarna. Så jag är lite kluven, men det här, just det där att hitta nya vägar framåt. Och då ser jag ju forskning och konst ganska är besläktade ganska mycket. Men konsten gör ju också att man har en större frihet. Forskningen är ju ofta så att man följer en forsknings... Man kanske har en professor som håller i det man ska göra och utföra. Men med konsten så är man ju mer självständig och kan vända upp och ner på lösningar och se saker verkligen upp och ner och från andra vinklar och sådär. Så att det är väl där jag tror mötet mellan forskning och konst är ju spännande. Men att få använda sig av det känns ju en viktig del för min del. Varför? Och sen är jag ju väldigt praktisk så där. Jag älskar och att göra, att praktiskt genomföra det som jag ser som om det är ett problem. Då måste jag ju testa vad det är för någonting.
Men kan du beskriva hur du gick tillväga då där i garaget? Hur testade du?
Ja, framförallt så var det ju att använda sig av solen, att få upp värmen av solen. Så att jag testade olika material, så jag byggde olika små boxar. Och sen att se skillnader, om det är reflektioner och vad för olika plaster. Och då är väl genomsläpplighet på UV-ljus. Så där hamnade jag in i en liksom ett, att det var väldigt stora skillnader på det jag hade byggt. Och med det så vill jag ju läsa vidare om det. Och då kom jag in på WHO och hade en ganska tjock skrift om vattenrening i världen. Olika typer. Och då läste jag igenom vad finns det. Ja, det finns klorinlösningar och det finns filterlösningar. Men jag hittade inte solvatten där. Alltså, jag hade ju redan min tanke om att jag skulle rena vatten med hjälp av solen. Och det fanns liksom inte med i den där boken. Och då kände jag att det här måste jag ju på något vis ändå försöka gå vidare med. Så då blev det att jag bor i Roslagen och jag hade kontakt med många av finmekaniska verkstäder och vakuumfabriken på Ingmarsö. Och jag åkte runt och fick hjälp att göra mina första prototypserie. Och där bad jag då reningsverk att testa och sätta dit E. coli i mina första prototypbehållare. Och så visade sig att det var alldeles rent. De hade satt dit 200 000 E. coli. Och då blev jag liksom så... Ja, först blev man ju förvånad, men samtidigt blev man så glad. Men sen måste man ju tänka, men oj, nu måste jag göra någonting. Och då var det den här mikrobiologen som var chef på labbet, vattenreningslaboratoriet. Han var uppvuxen i Etiopien och hade stor erfarenhet av livet, att leva utan tillgång till rent vatten. Så han sa att det här Petra får du inte släppa. Och med liksom hans ord så gick jag ju hem och tänkte att nej, men man kanske inte får släppa det här. Så det var nog lite hans kommentar där som gjorde att jag ville ändå fortsätta.
För då hade du lyckats få det provet helt rent tack vare bara solenergi. Mm. Ja, vad häftigt. Men nu har du en produkt som ser ut ungefär som en svart plastdunk. Kan jag ta ner den där?
Absolut, absolut. Den är 10 liter. Och den är tung. Den väger nästan 3 kilo. Och det är ju liksom... Från början ville jag ju att den skulle se ut som en bok. Och att det skulle vara omslag. Varje liksom omslag på boken skulle vara olika textilier från olika länder. Det finns så mycket vackra textilier runt om. Men det har blivit en produkt som måste anpassas till industriella. Det måste ju, för att kunna producera så måste det ha släppvinklar och ja, allt möjligt som hör till.
Funktion kanske går före estetik.
Ja, och funktionen har vi här. Och det är ju liksom häftigt att det går att rena så smutsigt vatten som solvatten gör. Det är det stora. Men samtidigt också att den värmer vattnet, att det har dubbel funktion.
Ja, det ser ut som en svart, ganska stor, lite platt dunk. Och så häller man på vattnet i ena änden, eller egentligen i två hål häller man vatten. Och sen ska man vika upp den som en bok ungefär och lägga den i solen. Och sen ska en sensor visa när vattnet är rent då, om några timmar. Och då är det bara värmen och UVB-ljuset som renar vattnet.
Precis, och det var väl mycket tid har gått till den här lilla indikatorn då, för att hur vet man att vatten är rent? Det är en stor fråga, och folk brukar, när man frågar i de länder vi jobbar i, då det är oftast, ja, det smakar klor, då är det nog rent, eller att vattnet har bubblat när man kokar det. Så att de bitarna, det är väldigt mycket som är svårt att veta om vatten är rent. Så att det är det var en viktig del i solvatten, att hitta en indikator som slår om. Först är det en röd ledsen gubbe, och så trycker man på en liten solknapp när processen börjar. Man har lagt den i solen, fyllt med smutsigt vatten, och då slår den om till en grön glad gubbe efter några timmar. Och det är väl där trusten, att man litar på solvatten. Och det är ju det som gör att den har blivit väldigt accepterad hos användare i så många olika länder.
Men går den sensorn egentligen på temperaturen på vattnet då, eller?
Ja, den går på temperaturen. Men då har man ju, vad jag från början var ju liksom att, vilken plast är det? Jag gick faktiskt till solarier och kollade. Jag brukar inte använda solarier, men jag gick och tittade på var kom den här plasten ifrån solariet. För där blir man ju lite röd. Man vet att den släpper igenom ett större spektra av UV-ljus. Och att hitta då en fabrik som kunde jag köpa färdiga skivor utav den plasten som släppte igenom också UVB-ljus. Men då köpte jag en gammal spektrofotometer så att jag kunde testa olika plaster. Så att vilken typ av vilken våglängd släpper igenom. Och det är ju nyckeln till att solvatten renar på så hög nivå. Liksom. Det är lika rent vatten som om man skulle koka vattnet. Så där är materialmässigt viktig komponent var just den här transparenta skivan, så att säga.
Och det är den som liksom ligger mot solen då när man har vecklat upp dunken som en bok. Så är det den genomskinliga plasten överst, och sen under så är det den svarta plasten under vattnet.
Och i vattnet och den här svarta plasten, då gjordes det först, så skulle jag ta fram en vakuumfabriken då, så jag lät göra en mindre serie då med solvatten, och då blev det fel mått, och jag var det är ju dyrt med de här formerna, och hur ska jag göra nu, för nu det blev den liksom blev för grund, eller för djup menar jag, och då limmade jag fast en skiva på mitten av solvatten, för jag tänkte nu måste jag hitta den här nivån. Och det har ju blivit en del av varför solvatten har en sån bra rörelse i vattnet. Man kan tänka att det är som ett dike runt om den här svarta mittplattan. Och det här diket, där är vattnet lite kallare än det är på plattan. Och det gör att det blir en naturlig rörelse i vattnet, att det kalla vattnet, det strävar ju efter ett ekvilibrium, så att det kalla vattnet vill ju till det varma, så det rör sig. Och det är ju väldigt viktigt för att mikroorganismerna blir exponerade för solljuset. Om det hade varit stilla så hade det ju kunnat skugga varandra. Och då hade man ju inte nått samma renhetsgrad.
Nu blir hela vattnet renat.
Så misstag är alltid spännande att se om det kan vändas till en lösning.
Men jag funderade på varför man skulle just ha den här lösningen och veckla upp den som en bok.
Ja, för då hade jag liksom, man ser ju, hur används den i praktiken, hur kommer den fyllas på? Om den är så här smal, den är bara några centimeter djup, då kommer den ju välta. Nej, men det är väl bra att ha någonting som är stadigt, så man kan hälla på vatten utan att den faller. Det var väl det som jag tänkte, det var väl det. Och sen att den skyddar insidan. Så, och det ser vi ju nu, att solvatten som används 7, 8, 9 år ute på fält, som är repade på utsidan men ändå har en funktion och en insida som fungerar. Och det är hållbarheten och långsiktigheten i en lösning, speciellt för fattiga människor. Alltså att man har kvalitet för fattiga människor i världen, att det håller länge och inte billiga produkter som går sönder och som måste ersättas. Så att där är solvattens en av de långsiktiga och hållbarhetstankarna med.
Och reningen fungerar bara tack vare att plasten är svart och suger åt sig solenergin, och den övre plasten är genomskinlig och släpper igenom solenergin. Och det är bara värme och UVB-ljus. Det är inga kemikalier, ingen beläggning, inget sånt.
Nej, det är ingen beläggning eller någonting tillsatser. Men som vi gjorde, jag fick ju möjlighet att göra en forskningsstudie i Nepal. 7 månader uppe i Nepal, uppe i bergen, där vi testade hela tiden, mätte UV-ljuset. Det var ett litet mikrobiologiskt labb som hjälpte till med forskningen. Och där var vi uppe då på hög höjd, och så mätte man UV-ljusinstrålning och temperatur i vattnet, och gjorde sedan mikrotester. Vi gjorde det nere i lågland och väldigt smutsigt vatten, väldigt kontaminerat vatten. Men då när man hade liksom möjlighet att testa, så gjorde vi också test inne i laboratoriet, att vi tog samma smutsiga vatten och så satte man det på en uppvärmningshäll som värmde upp vattnet långsamt. Och det blev först rent när det kom uppåt så här 65-68 grader. Då var det rent vatten, men om man hade sen PET-flaskor bredvid solvatten ute på gården, så blev de aldrig rena när solvatten blev rent. Så det var att solvatten hade både värme och UV-instrålning. I labbet hade du ingen UV-instrålning, och i en PET-flaska hade man inte värmen, men man hade UV-instrålning. Nu släpper inte PET-flaskor igenom UVB-ljus, så att det behöver en ganska hög dos för att rena vatten. Men intressanta var just att kombinationen, synergieffekten, var den som liksom, aha, det är det som är det stora, liksom, att man behöver båda delarna.
Men det är ju en väldigt fiffig lösning.
Ja, det är det faktiskt. Och det går ju att se värdena mer, att vad vi förstår när vi tittar på vad som är gjort i vetenskapen och så ser man ju att en cell eller en mikroorganism har ju en cellmembran. Och det vad vi ser, vår teori i solvatten är ju att cellmembranet blir uppluckrat av värmen. Det blir lite mer fragilt. Och UV-ljuset har då lätt att komma in i cellkärnan och störa DNA-koden. Och om man hade liksom kallt vatten, då behöver du liksom en starkare dos UV för att komma in i cellkärnan. Så att den delen gör ju att vi har ju sett liksom att även parasiter, vi har testat för kryptosporidium och vi tittade för rotavirus. Och de mikroorganismerna är ju ganska tuffa att ta rena. Det är svårt, till exempel klorin har ju svårt att rena parasiter till exempel. Så att den synergieffekten är ju en spännande lösning med solvatten.
Ni räknar med att en sån här dunk har en livslängd på ungefär 7-10 år?
Ja, först börjar man ju försiktigt. Ja, men den kanske håller 5 år. Och det beror ju alldeles på också hur den hanteras. Så självklart kan solvatten gå sönder om det någon står och stampar på den eller man tappar den och har den full med vatten. Men den sköts om och folk är rädda om dem. De är liksom en värdesak för familjen. Och därför ser vi att många frågar, liksom, kan du inte göra den större? Ja, men vad förlorar vi och vad vinner vi? Om en solvatten som är 30 liter istället för den som vi har nu 10 liter, om man har 30 eller 50 liter, då måste man ju ha ett tak som håller. Man måste ha kommit så långt i att man har en vattenledning så man kan pumpa upp vatten. Hade man haft den på marken, då är den ju svår att flytta. Den är tung och den tar plats. En solvatten har ju en möjlighet att producera uppåt 3-4 gånger om dagen, så uppåt 40 liter rent varmt vatten. Men det är ju för att vi följer solen. Alltså man börjar på morgonen och har en omgång. Och då ser man att den solvinkeln, den här 90-gradiga solvinkeln, är ju viktig. Och då har solvatten ett litet hjälpmedel i sig. Den har en ring inuti. Och om skuggan kommer precis under ringen, då har man 90 grader mot solen. Och det är ju en perfekt för att få in så mycket energi som möjligt. Och sen häller man det vattnet kanske i en termos, eller man använder det för matlagning, att man använder det där förvärmda rena vattnet. Och så fyller man på igen. Och det där kan man göra några gånger om dagen. Medan en stor lösning måste ju ha ett stabilt tak. Man förlorar en hel del av vinkeln mot solen om man inte kan flytta den, utan man kanske förlorar x antal procent för att den har en stabil vinkel. Och samtidigt som sagt måste man ha ett hem som också har en vattenledning och en pump och så.
Men jag har förstått det också som att ni gärna riktar er till just kvinnor och vill ha en mobil lösning. Alltså det ska gå att bära dunken full med vatten till ett bra ställe där man kan lägga upp den i solen.
Ja, och det är precis, då kommer tillbaka till Indonesien och kvinnorna där, att det är de som har ansvaret oftast för att få rent vatten i familjen. Och kan man då ta med sig solvatten ut om man har ett fält man jobbar och har planterar, eller man, då kan man ha solvatten med sig. Men man kan ju också ta med sig solvatten in på kvällen. Så att risken för stöld, och så måste man ju tänka på att den går att, nej men den är, och den går att bära, och det går att bära för barnen, och man klarar av den, att sköta den liksom, att det inte ska vara så avancerat. Där ser jag som konstnärliga aspekten är att ha en innovation, en lösning som är avskalad utan att krångla till det, för det finns oerhört mycket avancerade lösningar, men som ofta kräver en utbildad person att klara av att hantera. Men kan man ha en lösning som går lätt att använda och som sagt hållbar, då är det ju mer liksom ämnat för dem som jag tänkte på från början.
Och vad blir då vinsten för de familjer som har en solvattenrenare?
Ja, det första är ju hälsan. Det är väl att många gånger så är det ju barnen som är känsliga, de här små barnen. Och det är många solvatten som går till mammor, nyblivna mammor med nyfödda bebisar. Och det är ju en väldigt farlig tid för en bebis, nyföddhetstiden och för infektioner och så. Och då är ju solvatten en stor hjälp för hygienen, så att man använder ett rent varmt vatten till att sköta sin egen hygien, men också att med sin bebis. Och sen allting runt om, att hålla hygien med redskap och så. Så diska med rent vatten. Så där är vårt syftet att nå till de här familjerna, till kvinnorna och de barnen och familjerna. Och som inte har infrastruktur som funkar, som inte har någon elnät eller en vattenledningar som når fram till dem. Så det är mycket flodvatten folk tar, och man tar öppna brunnar. Och, så att då få vara säker på att det där vattnet är rent är ju oerhört viktigt för hälsan. Så hälsan är nummer ett. Och nummer två tror jag det är kvinnans tid. Och att ge kvinnan mer tid, det tror jag liksom man läste och förstått det från Hans Rosling, professorn som var så klok och hade så mycket erfarenhet av utvecklingsdelar av världen. Han sa alltid att kvinnans utveckling fick en stor fart när tvättmaskinen kom.
Just det.
Och varför fick den som fart? Jo, för att då fick kvinnan mer tid. Och jag läste någon rapport från Kanada. Det var liksom att kvinnor, det var precis efter andra världskriget, så då spenderade man ungefär 5-6 timmar i veckan till att ta hand om hushållet och barnen och så. Och nu så spenderar hon ungefär 14 timmar i veckan. Medan de familjer vi jobbar i och ser, de spenderar nog fortfarande, de som inte har solvatten spenderar de både mer än 5-6 timmar. Och då blir det ju inte mycket tid till något annat.
Men är det att de måste hämta ved och värma vatten för att rena det,
ja,
genom kokning?
Och bara den tiden det tar att liksom gå och leta ved och liksom samla ihop det. Men mycket är ju att sköta sjuka barn. Att om barnen är sjuka, och då är det ju oftast att stora systrarna får vara hemma och hjälpa mamma. Och då får ju de inte gå i skolan, så deras tid är ju också jätteviktig. Att har man friska småsyskon så har man större chans att komma till skolan också.
Men sen har jag förstått det som att en poäng också är att vattnet när det renas i den här dunken också blir uppvärmt. Så att du får faktiskt varmt vatten. Vilket kan vara en fördel då om man ska använda till att tvätta sig själv eller tvätta kläder eller laga mat. Att man mindre bränsle behöver gå åt för att värma vatten.
Ja, precis. Och det är väl där vi ser solvattens unikhet. Att man har lite förbesett det här med att varmt vatten för fattiga människor är kanske inte det första man pratar om. Och det är sällan med på några som helst projektplaner eller så. Men vi ser ju att en oerhörd uppskattning från människor som har solvatten. Och då är framförallt från dem vi har fått lära oss att det varma vattnet, ja, men det här kan jag göra te direkt, och jag kan använda det här till att koka mitt ris eller ugali mycket kortare tid. Då behöver jag bara hälften av veden. Så ungefär 50% vedminskning ser vi i alla olika projekt. Och det är en stor viktig del att se, kan man minska veden, ja, men då får ju faktiskt träden växa kvar.
Mindre koldioxidutsläpp,
ja,
och mer pengar för folk, ja, kvar i familjen.
Men, och mera framtida, men koldioxidutsläppen och kolsänkor, hur viktigt det är att träden och skogen får vara kvar där det sker oftast en enorm avskogning, det går alldeles för fort. Och kan man se värdet av att träden får växa kvar med sina rötter, sin skugga, alla värdena, biodiversitet, allting som är förknippat med att... Och det går ju inte riktigt att jämföra med att man planterar nya träd, utan ett träd behöver ju växa till sig för att kunna vara den här kolsänkan. Så där ser vi stora, stora värden.
Och vattnet blir ungefär 70 grader varmt?
Det kan bli upp till 75 grader varmt, ja. Men för att bli rent med kombinationen med UV-ljus så behöver det bara komma upp till 55 grader. Men det är på grund av dosen i UVB-ljus, eller UVA plus B.
Men jag blir lite nyfiken på din bakgrund. Du sa att du utbildade dig till forskningsassistent inom biokemi och jobbade som det också. Vad gjorde du då?
Ja, det var jag som sagt i Basel i Schweiz och jobbade i ett intressant forskningsteam och tidig DNA-forskning. En av våra forskare där i teamet fick Nobelpriset här nu 2018. Det är faktiskt den andra som får Nobelpriset i det lilla teamet jag jobbade i, så det var roligt. Jag fick kontakt med den, eller Jacques Dubochet hette han. Han fick Nobelpriset nu för att han jobbade i elektronmikroskopet. Även då när vi träffades och jobbade tillsammans så var han duktig på elektronmikroskop och ta bilder. Men nu har han hittat på en lösning med att frysa molekylerna så att man får en 3D-bild. Så någon sorts kryobild. Så det är jätteintressant. Du har kontakt och han är också väldigt supportive för solvatten och så. Så det är roligt.
Vad kul. Mm. Men det är ganska ovanligt med kvinnliga uppfinnare. Man brukar säga att det finns mellan 13-16% kvinnliga uppfinnare. Beroende på om man tittar i Europa eller världen. Hur har det varit för dig att vara både uppfinnare och kvinna?
Ja, jag har inte tänkt så mycket på just att jag är kvinna, utan jag har tänkt på den bra idéer liksom. Men sen såklart att jag reflekterar över att det är bra att kanske vara ett positivt exempel, att man kan inspirera andra att det går, att man inte ska vara rädd för att misslyckas eller så, utan att ta tag i goda idéer och tankar, gärna inspirera andra att våga.
Men du har inte råkat ut för särskilt svåra motgångar, tror du, just på grund av att du är kvinna?
Nej, det ska jag inte säga. Det tycker jag inte. Utan jag till exempel var nere nu vi var nere i Kenya och besökte lite olika våra projekt. Och där känner jag så här, men vad roligt, jag är ju gammal nu, jag borde ju ha slutat att jobba för länge sedan, men att få komma till familjer, och idag är jag 71 år och jag har grått hår och jag träffar de här familjerna och jag berättar att jag har 10 barnbarn och det imponerar så, och de är så glada och de tycker att mamma solvatten, då är jag ju mormor solvatten nu för tiden, men och jag tror att det är uppskattningen av att det faktiskt man kan fortsätta att jobba och göra saker utan att, och det har varit en öppning och en vänlig och värme från de familjer vi jobbar.
Ja, vad härligt. Men ni tillverkar den här solvattendunken på en fabrik i Skåne. Och sen 2011 så har ni serietillverkning där. Och du sa att hittills så var det ungefär 110 000 dunkar som är ute hos familjer. Så drygt 500 000 människor har nytta av det här. Men borde det inte vara fler vid det här laget som har en sån dunk?
Ja, jo, absolut. Och som sagt, behovet är ju liksom flera miljarder människor, uppåt 3 miljarder människor som lever med orent, som inte har rinnande, rent och varmt vatten hemma. Alltså, det är ju såklart en jätteutmaning, men man ska ju också se att men det här, så här har vi idag nått, men nu, det tar tid innan man får förståelse för en innovation. Och innovation måste ofta ha en stor plog. Alltså man kämpar ju faktiskt genom många motgångar så där, att det inte är så himla enkelt. Så att få en acceptans bland de som beslutsfattarna och få en acceptans för någonting som är nytt, då måste det alltid relatera till att någon annan har tyckt, eller det finns referenser, att det... Och nu har vi så mycket referenser och men det tar tid innan det sitter hos andra.
Vad skulle krävas då för att fler skulle få tillgång till en solvattendunk?
Ja, alltså, vi ser ju såklart att det är en lång kedja. Vi jobbar ju med framförallt företag i Sverige. Så Sverige är ett litet land i det stora. Men företag som...
som ser värdet av att klimatkompensera med solvatten. Och då gör man, då ser man ju det för sitt företag om man inte kan minska sina utsläpp och kan vara med på projekt, solvattenprojekt. Det gör ju att vi kan ge tillbaka, kan vi ge impacten vad solvatten gör. Både sociala värdena men samtidigt också räkna på koldioxidminskningarna. Och det är ett sätt att finansiera, att nå ut till de som behöver allra mest. Men Sverige är litet och det finns andra länder vi kan jobba i. Vi behöver liksom få en styrka och komma ut mer och få en efterfrågan. Men sen behövs det ju, om man ska ha större finansiering, så är det ju att se värdet av att vi verkligen påverkar klimatet positivt och att det finns en klimatfinansiering som man kan utveckla ännu mer. Så att vi ser ju att det är på gång och det finns stor potential för att göra nytta. Och i det här gapet, vi är ju i ett gap där folk inte, infrastrukturen är inte där. Även om government, de säger att vi ska ha färdigt och alla ska ha tillgång till rinnande vatten och el och så, men det tar tid. Så att vi är under den tiden så fyller vi ett stort behov.
Men det du menar var att ett företag i Sverige skulle kunna då köpa dunkar från er och dela ut till fattiga människor i andra länder och sen räkna på klimatvinsten, alltså de sparade koldioxidutsläppen, och räkna det i sin egen koldioxidbokföring så att säga.
Ja. Men det är inte de själva som köper solvatten av oss så, utan de köper värdet av solvatten. Vi levererar projektresultat till dem. Så de köper in sig i projekten. Så att vi jobbar ju med projektpartners ute i världen. Som vi jobbar med UNHCR och Plan International och Barnfonden. Och det är många olika organisationer, både lokala och stora. Men det är de som hittar användarna, som ser needs assessment, som ser behovsanalys, vem är det som har störst behov av solvatten. Och sen följer vi upp med dem, att det finns register och att man kan följa att de verkligen används och att det har lärts ut liksom hygienutbildning och så där. Så att det är en lång kedja, men det bygger mycket på att organisationer och företag har en insikt och förstår att man kan göra det här, och klimatkompensation eller klimatfinansiering är ju ett sätt. Sen finns det ju alla möjligheter att stötta projekt, liksom, både som privatperson. Och så söker vi medel från olika håll, att man ser större satsningar liksom.
Ja, och ni har ju också en insamlingsstiftelse, både i Sverige och en i USA, jag förstår. Och där tar ni emot medel från vem som helst och ser till då att dunkar delas ut tack vare de pengarna. Eller hur går det till?
Ja, precis. Så då är det mer inriktat på vissa projekt där vi framförallt är intresserade av att mäta till exempel hälsoeffekterna. Kan vi se att till exempel ögoninfektionerna minskar där man lider mycket av trakoma, och solvatten kan göra nytta med ansiktstvätt och så. Så att stiftelserna har ett fokus på att satsa på projekt med mätbara resultat. Men det är ju också bygger på donationer, och både privata och andra donationer som vi kan få in ifrån olika håll. Och ABET då, som är motorn till det hela, där vi både sköter projekten och framförallt säljer sina hållbarhetsprojekt då, till företag.
Du har ju fått väldigt många fina priser på grund av den här uppfinningen. Du fick till exempel Polhemspriset 2013 och KTHs stora pris 2022. Och båda motiveringarna lyfter fram att konstruktionen är enkel men genial. Och KTH-prisets motivering trycker också på att rent vatten är livsviktigt och att du med den här innovationen har förändrat livet för många människor, inte minst kvinnor, och att du är envis. Och det stämmer, va?
Ja, det stämmer.
Det är väldigt fina ord.
Ja, det är fantastiskt. Ja, det är så uppskattande så att man... Ja, jag tårögd när jag fick besked. Det är väldigt stort.
Finns det något pris som du är extra glad för, lite mer än alla de andra?
Ja, kanske det där första... Jag fick ett pris när alldeles i början skapa priset. Och då var det just på tekniska mässan i Stockholm, Älvsjö. Och det var massor av män. Och så stod jag där på en scen, ovetande om att jag skulle vinna det. Så det var liksom så rysande och oväntat och ja, nej, men så att det kommer jag aldrig glömma.
Jag läste också att du är vd i moderbolaget Petrart Invent ska man säga, som ska bedriva uppfinningsverksamhet, formgivning och konstnärligt arbete. Är det så att du har fortsatt att uppfinna andra saker efter solvattenbehållaren?
Ja, så lösningar ser jag ju. Jag ser problem, men jag vill alltid vända dem till positiva lösningar. Så att jag får hålla mig lite, för att solvatten tar väldigt, väldigt mycket både energi och tid och kraft ifrån. Liksom, så jag har hemskt svårt att prioritera andra lösningar. Liksom. Men visst är man lite otålig. Man skulle vilja leva väldigt länge för att hinna med. Men jag får lite pyshål ibland för min kreativitet. Som jag är med i konstnärsgrupper. En grupp som heter Skrotgruppen som jag har ställt ut med. I 20 år har vi liksom lite gemensamma utställningar. Och får tänka på annat och se... Att skapa någonting kreativt på ett annat sätt. Så att det är viktigt också för att behålla det här av nyfikenhet. Men det kreativa är ju får man vara rädd om och sköta om också.
Men jag vet att du har uppfunnit till exempel någon slags klämma som kallas för osnodd, som ska hindra plånboken från att bli stulen av ficktjuvar.
Ja, nej, men den var hjälpte mig att finansiera första delen av solvatten. För jag hade ju svårt att få något stöd för solvatten. Så att jag var då hade jag lite fokus på att jag måste ju få någon sorts intäkt. Så att, men det var ju inte därför osnodden kom. Utan osnodden kom som en idé och som jag väldigt praktiskt att minska... Lidande tyckte jag för framförallt äldre människor som fick sig bli bestulna utan att veta om det. Och liksom, då kände jag, men hur ska man lura en ficktjuv? då föddes osnodden efter lite tester och utveckling av just funktionalitet.
Hur funkar den då?
Nej, men det är egentligen två starka klämmor som man kan fästa i sin plånbok och sin väska. Aha. Och så ska de hålla ett visst tryck. Så jag provade med en potatissäck hemma. Liksom, hur mycket ryck ska det här klara? Vilken kraft måste klämman ha? Så att jag fick specialtillverka klämmor som höll. Men samtidigt skulle det vara en flexibilitet. Så att man kan använda sig av olika väskor och olika... situationer. Så att den har varit en stor hjälp faktiskt för solvatten, att den fanns med och gjorde nytta och såldes runt.
Säljs den fortfarande?
Ja, det gör den faktiskt.
Ja, vad roligt.
Ja.
Men idag finns solvatten ute hos jättemånga människor och ger rent vatten till dem. Du har fått massor av priser, men finns det några frustrationsmoment hos dig idag?
Men det är väl saker som tar väldigt lång tid och onödigt när det administrativt saker tar för lång tid att fortfarande att möta en innovation. Så det är väl det sånt som irriterar, men samtidigt jobbar man ju på det att få genomföra de här idéerna vi har runt om hur vi marknadsför och hur vi kommer ut. Jag jobbar ju med ett team. Jag är mera senior advisor nu. Jag är inte vd, men jag känner starkt för att stötta teamet. Och vi är 6 personer, men bara här i Sverige. Men sen så har vi ju väldigt, väldigt många som jobbar för Solvatten ute i världen. Och det känns så att hålla den kontakten och hålla... Det växer. Mer och mer engagemang från så många. Så att det känns viktigt.
Men med tanke på din resa som uppfinnare, har du något råd att ge yngre människor som kanske vill bli uppfinnare eller går och klurar på någon lösning?
Ja, jag tror att man tidigt måste man nog tänka, är det en lösning för vem och för vad? Liksom, så att man inte hamnar in i något som faktiskt inte har så stor användningsområde. Så man kanske ska fokusera på användningsområdet först och se om det verkligen är en lösning för det. Så att man inte kommer för långt ifrån verkligheten så. Men annars är det ju att ha någon att prata med är ju viktigt. Någon som man kan bolla med. Behöver ju inte vara en mentor, men det är någon som kan lyssna på ens idéer. För att har man en väldigt bra idé och måste söka patent för det, så där, då har du ju en viss sekretess som man måste tänka på. Så man kan ju inte vara hur... Alltså man måste tänka hur man använder sin geniala idé. Men jag tycker framför allt är det väl att inte ge upp för tidigt och att liksom förstå att det behövs ju lösningar. Det är bara att hoppas på den yngre generationen att det ska komma med. För vi behöver många lösningar i världen för att få en bra värld att leva i fortsättningen. Så därför så verkligen inspirera och våga att man inte ger upp liksom för tidigt.
Mm. Men också fokusera på det riktiga problemet. Klokt. Hur ser du på framtiden då? Vad blir nästa steg för Solvatten och för dig?
Ja, nej men jag ser ju att vi kommer ju att kunna komma ut till många, många fler. Kanske vi har väl haft några sådana egna mål att nå 1 miljon människor här om 2 år eller vad vi har. Så för att det handlar ju om samarbeten och det handlar ju om att sprida ringarna på vattnet som ganska fint kan tänkas med Solvatten. Och jag tror på det och jag ser tyvärr att behovet är ju enormt fortfarande. Så tänk om vi... Jag någonstans höll en presentation på... Ja, det var Nobelveckan om Water Matters. Men då just det där att... tänk om vi skulle ha ett enormt stort steg för mankind om alla människor hade rinnande, varmt och rent kvalitetsvatten hemma vid ifrån kranerna. Alltså om världen skulle satsa på det och samtidigt såklart tänka på avlopp och toaletter, att det hör ihop med hygien. Men om vi skulle satsa på det primärt istället för att komma ut i rymden och ha en inre fokus på att människor i världen ska må bra, då tror jag att det skulle vara en sån... Ja, det är min dröm och jag vill hålla kvar den.
Jättefina ord. Tack så hemskt mycket för att du var med oss idag, Petra. Jätteintressant att höra.
Tack så mycket. Tack att du kom.
Men hur stort är egentligen problemet med brist på rent dricksvatten? Och vad är bästa sättet att lösa problemet i stor skala? Jag ringde till Julia Schalk, policyansvarig för WaterAid Sverige, som arbetar med vattenfrågan. Hej Julia, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Hur många människor i världen saknar tillgång till rent vatten idag?
Det pågår ju en stor vattenkris globalt runt om i världen som förvärras av klimatkrisen. Och så det vi ser det är att ungefär 771 miljoner människor saknar helt tillgång till rent vatten. Det innebär alltså att de inte kan få tag på det. De tvingas dricka smutsigt vatten, de tvingas tvätta sig med smutsigt vatten, de tvingas laga mat med smutsigt vatten. Sen finns det en ännu större grupp, och då räknar vi med ungefär 2 miljarder människor. De här människorna kan få tillgång till rent vatten, men de har det inte nära hemmet. Så ofta är det så att man kan tvingas gå då flera timmar om dagen för att få tillgång till rent vatten. Och det skapar ju naturligtvis oerhörda katastrofer och lidande i form av ohälsa och död. Ungefär 800 barn dör varje dag i diarrésjukdomar, som är en konsekvens av att man då inte har tillgång till rent vatten. Det är fruktansvärt.
Men du, var i världen är problemet som störst?
Ja, vattenkrisen pågår ju överallt. Jag kan slå vad om att vi i sommar här i Sverige kommer få rapporter kring översvämningar eller torka runt om i Sverige. Men det är ju naturligtvis så att i länder där människor lever i fattigdom och som kanske dessutom då drabbas av de här väderrelaterade konsekvenserna av klimatkrisen som översvämningar eller torka, där drabbas man ju som värst. Så i länder, alltså de som räknas då som låginkomstländer eller som då lever med översvämningar eller torka, där är det som värst. Så WaterAid jobbar till exempel i Bangladesh och Somalia eller Madagaskar. Och det här är exempel på länder som blir dubbelt drabbade, så att säga, både fattigdom och antingen då översvämningar eller torka.
Jag har ju träffat Petra Wadström som har uppfunnit den här vattenredaren Solvatten, som bara behöver solenergi för att rena vatten. Hur ser ni på WaterAid på den lösningen?
Vi behöver det här i en sån global vattenkris som pågår. Vi behöver alla människor som är villiga att använda sina hjärnor och innovationsförmåga för att hitta nya lösningar. Sen ser vi att det finns olika lösningar som funkar i olika kontexter. Och solvatten funkar ju i en kontext, och en superbra, liksom, rimlig lösning i den kontexten, kanske då med krissituationer. Sen måste vi hitta andra lösningar, till exempel som jag berättade, när människor överhuvudtaget inte har tillgång till rent vatten. Då måste vi ju hitta storskaliga lösningar som gör att människor har vatten nära hemmet. Och WaterAid jobbar mera med de här långsiktiga lösningarna och storskaliga lösningarna i städer eller byar, för att se till så att människor i hushåll eller sjukhus eller skolor. Men vi behöver innovativa lösningar på olika sätt som funkar i olika kontexter.
Så det är ingen, ni ser det inte som att det är en motsättning mellan småskaliga lösningar som solvatten och storskalig infrastruktur, utan det handlar om att ta rätt åtgärd vid rätt sammanhang?
Absolut, nej, men så är det ju såklart. Och som sagt, att människor som vill ägna sin tid till att hitta lösningar på den här krisen, det behövs. Vad säger man på svenska, kommer inte ihåg, men all hands on deck. Det här är en kris som pågår, vi måste hjälpas åt.
Tack så hemskt mycket för att du var med i podden idag.
Tack snälla.
Stort tack till Petra Wadström och Julia Schalk. Och stort tack också till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen med mig, Linda Norstedt. Lyssna gärna på de övriga avsnitten i serien där vi lyfter fram fler svenska pionjärer på teknikområdet. Har du några frågor får du gärna höra av dig till redaktionen@nyteknik.se.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.